ELU-arkivet. Kristen undervisning från ELU.
Gud. Han är kravens Gud. Allt han vill det är att vi ska göra. Vi ska göra ända ena, ända andra. Vi måste prestera. Vi måste producera. Det är liksom det som är poängen. Vi måste. Känner du så ibland? Jag känner definitivt så ibland. Absolut. Ibland tänker jag att jag är ovärdig, kass, är fel, är otillräcklig. Jag gör aldrig någonting av det som Gud egentligen vill att jag ska göra. Jag känner att jag bara förstör. Jag gör fel. Jag är för lat. Jag är inte tillräckligt hjälpsam. Jag är otillräcklig i min hängivenhet. Jag älskar andra för lite och mig själv för mycket. Och så vidare. Ibland, om jag ska vara helt ärlig, så känner jag så här lite oftare än ibland. Kanske till och med ofta. Och kanske tror jag så är vi ganska lika du och jag. Kanske känner du också så här ibland. Eller ja, ofta för den delen. Frågan är det ett rätt sätt att se på oss själva? Vi har hört ganska mycket undervisning idag, vi som har varit här hela dagen och om vi inkluderar igår också. Så vi har hört ganska mycket undervisning om vad det är att vara lärjunge. Vad det innebär att följa Jesus, att vara en kristen. Vi har hört om att vara Jesu vän och förtrogna, om att vara hans medarbetare eller medhjälpare i Guds rike. Och om du tänker så som jag gör ibland eller ofta, så kanske du mest har hört krav, krav, krav och krav den här helgen. En sak som jag misslyckats att göra, ännu en tänker du, varje gång någon talare har sagt någonting som så här ska man vara när man är kristen eller det här är lärjungaskapet. Ännu en sak att skriva upp på listan över saker jag måste prestera för att för vad då egentligen? För att Gud ska vara din Gud? Är det därför du måste skriva upp det på listan? Är det för att han ska älska dig? Är det för att du ska få vara med i Jesusklubben? Eller kan det vara för att det är så du tror att de där superkristna, de som verkligen är vettiga, bra kristna, det är så de är? Vad är det egentligen du är ute efter när du tänker att du är så som jag har beskrivit? När lärjungaskapet är krav och krav. Eller, var kommer de här kraven ifrån? Om jag ska uttrycka mig kanske lite mer rätt. Varför ser du det som krav, allt det här som lärjungaskapet handlar om? Vad är anledningen till det? Då kanske det är så att någon av er sitter här och så är ni väldigt svenska så ni säger inget och skriker inget. Men ni känner att bara vill skrika rakt ut på något sätt. För att anledningen är ju allt det där som jag räknade upp. Jag är inte tillräckligt bra, jag är inte tillräckligt hjälpsam, god, kärleksfull, produktiv, framgångsrik, frimodig, glad och så vidare. Om jag inte är det. Då är jag ju inte en tillräckligt bra lärjunge. Så är det ju. Gud är ju kravens Gud, eller hur? Och om jag inte klarar det, då får jag minsann inte vara med. Det har jag bestämt i min misär. Jag ska snart sluta ställa frågor. Men jag har en kvar. Vem tror du att Gud är? När du tänker så här. Eller för den delen, om du inte tänker så. Vem tror du att Gud är egentligen? Vad har du för bild av Gud? Och när jag känner så här, som jag har konstaterat, och jag vill bara poängtera att det här, jag säger inte att jag känner så här och sen så är det någon sorts retorisk så här, oh, nu ska jag få in, utan jag tror, jag känner så här och jag tror att som kristen så känner man från och till på det här sättet. Och när jag känner så, som vi har konstaterat, så är det ändå oftare än ibland, så brukar jag försöka ställa mig själv den här frågan. Vem tror du att Gud är, Jobben? Vem är han egentligen? Ibland så lyckas jag ställa den till mig själv. Oftare så får jag den av en predikan eller av en bibeltext eller av en vän som Gud skickar i min väg. Vem tror du att Gud är egentligen? Är han den här kravfyllda guden som kräver så mycket av dig? Att du kommer leva i misär, i ångest, i liksom någon sorts av semipanik, så här konstant tillstånd. För att försöka uppfylla alla de här sakerna som han säger åt dig att producera, göra, säga. Är han en tvingande gud som trycker ner dig med alla sina krav och tvingar dig till massa dåliga saker? Jag tror att vissa av oss, i alla fall från och till, men för vissa av oss hela tiden, ser Gud på det sättet. Men om vi läser Bibeln då, hur är han egentligen? Är han på något annat sätt? Eller stämmer det? I Filipperbrevet 2 så står det så här: fastän han till sin natur, och han är då Jesus, var Gud, så ansåg han inte sin jämlikhet med Gud var något att hålla fast vid. Nej, han avstod allt. Antog en tjänares gestalt och blev lik en människa. Till det yttre blev han en människa. Han gjorde sig ödmjuk. Han lydde ända in i döden. Döden på ett kors. Jesus, som vi har hört, är Gud själv. Han avstår från allt för att bli människa. Han avstår från allt för att ödmjuka sig. För att dö på ett kors. Förnedringsredskapet. Varför i hela friden skulle Gud göra något sånt om han är kravens Gud? Vi läser vad Johannes skriver i sitt evangelium. På samma sätt som Mose hängde upp kopparormen i öknen, så måste människosonen lyftas upp för att alla som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Vem är Gud egentligen? Han är i alla fall inte kravens Gud, för att kravens Gud säger inte så om sig själv. Gud är kärlekens, han är räddningens, han är utgivandets Gud. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade. Vilket var grundtillståndet och är grundtillståndet. Det är rätt när vi tänker om oss själva att vi är kassa. Vi klarar inte det. Det går inte, vi kan inte rädda oss själva. Vi är inte bra lärjungar. Jag kan inte prestera det som jag tänker och inte det som Gud tänker. Att lärjungaskapet är. Det är omöjligt för mig. Det är omöjligt för dig. Men det är ju inte poängen här, eller hur? Poängen är att Gud är kärlekens, räddningens Gud. Och ändå, trots att vi är kassa, så älskar Gud världen. Han älskar människorna så mycket att han blir människa. Det är som att du blir en myra, typ. Fast ändå ännu mer på något sätt. Och så dör han för att vi ska ha evigt liv. För att vi ska få allt det som Gud är. Att vi ska få leva så nära det. Inte för en sekund eller en halvtimme eller några år eller så länge vi är här på jorden. Utan för alltid, i evighet, efter döden. För att världen ska räddas genom honom. När Gud sänder sin son till jorden så är det inte primärt för att säga fy vad kassa ni är. Ni måste omvända er. Det här är liksom, det är kört för er. Poängen är att ni måste omvända er. Och han säger det. Jesus kommer för att döma världen. Men framför allt för att världen ska räddas genom honom. Det är Jesu huvudsakliga uppdrag. Du är kass. Jag är kass. Vi kan inte rädda oss själva. Vi klarar inte det. Vi är otillräckliga. Vad gör Gud? Är han kravens Gud? Nej. Han ser på kraven och så säger han, jag kan uppfylla det för deras skull. Jag kan ta deras plats. Jag kan göra det som de inte klarar av. Jag kan rädda dem. Och så gör han det. Guds poäng är att han älskar oss medan vi är kassa, medan vi är syndiga och otillräckliga. När vi känner så som jag beskrev i början så har vi ett ganska bra beskrivning av oss själva. Men vi får aldrig stanna där. Vi får aldrig sluta där. Därför att Gud, medan vi är såna, så vill han ha med oss att göra. Han vill inte bara ha med oss att göra, han vill ha en nära, intim relation med oss. Han vill hänga med i vårt liv, han vill att vi och han ska vara så här. Han vill prata med oss, han vill ta mysiga strandpromenader med oss. Han vill spela roliga spel med oss, han vill paddla kajak och spela innebandy. Han vill vara med när vi sjunger i kör, han vill måla akvarell med oss. Han vill sy och äta banan med oss. Gud vill vara med i vårt liv för att han älskar oss. Guds poäng är att han kan göra upp med allt det där i våra liv som vi tror att vi måste prestera för hans skull. Guds poäng är att Jesus har redan gjort allt det. Därför skriver Paulus i Filipperbrevet efter den texten jag precis läste. Därför har Gud upphöjt honom, alltså Jesus, över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla ska böja knä för Jesus, både i himlen och på jorden och under jorden. Och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren. Så att Gud Fadern blir ärad. Jesu verk här på jorden när han dör och uppstår för vår skull. Det leder rakt bort från alla krav. Det leder rakt bort från det där jobbiga samvetet som vi lätt får när vi börjar tänka på lärjungskapet. För lärjungskapet handlar inte om krav. Det handlar om relation. Det handlar om att formas av den man umgås med. Det handlar om att när du och Jesus hänger och gör alla de där sakerna som jag pratade om innan, så kommer han att få forma dig genom sin ande. Så att kraven inte längre är krav, utan kraven är som du är. Därför att du är lik Jesus. Du gör det där, de där sakerna som du nu tycker är jobbigt, inte för att du måste, utan för att du vill. För att Jesus gör ju det. Jesus, han pratar med den där konstiga personen i din klass eller på jobbet. Den som är lite utanför. För att den ska känna kärlek. Den ska bli älskad. Den ska få möta honom. Och det får du också göra. Och så alla de där andra grejerna såklart. Paulus fortsätter i Filipperbrevet och så säger han, därför mina kära, så som ni alltid har varit lydiga, arbeta nu med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara när jag är hos er, utan desto mer när jag är borta. Lyssna nu. Det är ju Gud som verkar i er. Så att ni av vilja och gärning gör det han vill. Lärjungaskapet handlar om att leva tillsammans med Jesus. Så att han får forma oss. Över tid. Det handlar inte om att jag ska göra en lista på saker som jag borde uppnå. Krav som jag hittar på själv. Gud funkar inte så. Han ställer inte de kraven. Det enda han säger är, här är räddningen. Här är förlåtelse för allt du har gjort fel. Här är rättfärdighet inför mig. Du får det. Det vi behöver göra är att säga tack, det vill jag gärna. Det är Gud som verkar i oss, inte vi själva. För att ni är alltså räddade av nåd genom tron, inte av er själva. Det är en gåva från Gud. Inte på grund av några gärningar. Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud från början planerade att vi skulle göra, skriver Paulus i Efeserbrevet. Gud är kärlekens Gud. Han vill allt gott med ditt liv. Men det börjar med att han räddar dig. Det börjar med att han ser på kassa otillräckliga obben och så säger han: varsågod. Här är allt det som du inte klarar. Jag har redan fixat det. Det är färdigt. Du får det utan prestation, utan att ha gjort någonting. Så får du bli hel, ren. Du får komma in i gemenskapen med Gud. Din synd är kastad i havets djup. Den är förlåten. Vad behöver du göra för det? Ingenting, säger han. Ingenting. Jesus är verkligen Herre över allt som finns. Det är rätt och det är sant. Gud har upphöjt honom över allt och alla. Varför har han gjort det? Kommer ni ihåg vad jag läste innan? Det är för att Jesus är så bra på att ställa krav på oss, eller hur? Nej. Det är för att han har räddat oss. För att Jesus har älskat och gjort allt för oss. Han vill oss så väl att han offrar sig själv för vår skull. Och det innebär att lärjungaskapet inte handlar om krav. Det handlar om kärlek. Det handlar om nåd, om oförtjänt kärlek och en möjlighet att vara tillsammans med Gud. Och gå i de goda gärningarna som han har förberett. Så jag lovade att jag inte skulle fråga mer, men det är samma fråga, så det är okej. Vem är Gud egentligen? Jag tror, och jag sätter mitt hopp till, att han är den som är både Herre över allt som finns. Över hela universum, över dig och mig, oberoende av vad vi själva tycker och tror. Över din granne och dina klasskompisar, din lärare och din arbetskamrat. Han är Herre över dem. Oberoende av vad de tycker och tänker. Det sätter jag mitt hopp till. Men jag sätter också mitt hopp och min tillit till att han är min personliga frälsare. Han har räddat mig från alla lagens krav. All min synd. Allt det som jag inte klarar av. Han har räddat mig bort från det. In i gemenskapen med Fadern. Och jag önskar mer än någonting annat att du också får tro och hoppas det. Om du vill ge dig en chans. Om du vill prova. Prova det här med att släppa kraven på dig själv. De som du har lagt på dig eller de som du upplever att andra har lagt på dig. Om du vill prova tanken på att Jesus faktiskt är Herre över allting. Men att han också är din personliga frälsare. Om du vill prova den tanken, då är mitt tips ikväll. Det är kanske det bästa tipset jag någonsin kommer att ge. Det är att gå till förbön. Säga till de personerna: vill ni be för mig? För att jag vill att Jesus ska vara min Herre. Och jag vill att han ska vara min frälsare. Så kommer de att göra det. Och Gud kommer att svara på den bönen. Han vill inget hellre. Så det är min uppmaning till er. Ge dig en chans. Sätt ett hopp till Gud. Det är det värt. Han är nämligen både Herre och frälsare. Vi ber tillsammans. Herre, vår Herre, jag tackar och prisar dig för att du är den du är. Tack för att du har gjort allt för oss. Tack för att det är oförtjänt att vi inte kan göra någonting för att förändra det faktum att du redan har gjort allt och du vill bara räcka det till oss. Jag ber dig, Herre, för alla de som sitter här, och jag ber dig för mig själv, alla de som tittar på streamen och så vidare. Jag ber att vi ska våga hoppas på dig, Herre. Jag ber att vi ska våga sätta vår tillit till dig, att vi ska våga närma oss dig. Vi ska våga acceptera gåvan som du vill sträcka till oss, Herre. Den som du outtröttligt räcker fram till oss. Att vi ska öppna dörren som du hela tiden bankar på, Herre. Att vi ska få säga välkommen in, min Herre och min frälsare. Din är all makt, Herre. Din är äran i evigheters evighet. Ditt namn, Herre Jesus. Amen.